Välkomna tillbaka hörni. Vi ska fortsätta med del två här. Vi fortsätter att prata om den kristnes självbild. För precis som ni redan vet och som vi talade om innan rasten här, så är det inte fullt så enkelt som att det bara är elände och synd och mörker, som tur är. För den kristne är ju också ett helgon. Det är ett ord som är, vi kanske inte känner oss helt bekväma med. När presenterade ni er senast så? Hej, jag är ett helgon. Kan man göra faktiskt. Problemet är att ordet helgon har använts felaktigt. Och man tänker sig då att det ska vara en extra fin kristen som aldrig har syndat. Eller i alla fall, säger katolska kyrkan, i så små saker så det gör ingenting. Men det Bibeln menar om helgon, det är någon som är rättfärdig av tro. Vi ska tala om det. Trots att den kristne plågas av synden är hon rättfärdig. Och det kan vi faktiskt se enligt lagen. Vi talar om det förut. Så finns nu ingen fördömelse för de som är i Kristus Jesus. Lagen finner inget fel hos dig. Du granskas av Guds lag inför hans domstol. Och det finns inget att anklaga dig för. Är inte det märket? Det här är någonting som gäller också i Guds ögon. Det är bra att veta. Ibland kan det ju vara så att domstolen tar fel. Eller att det inte finns tillräckliga bevis. Någon som man är övertygad om är skyldig kommer ändå undan på grund av någon teknikalitet, brukar de säga. Polisen kanske har gjort något misstag när de samlar in bevis. De vet att den här personen är skyldig men kan inte få honom eller henne dömd. Hon måste gå fri ändå. Så är det inte med den kristne. För även i Guds ögon är vi helgon. Det är genom Jesus som syndernas förlåtelse predikas för er. Och var och en som tror förklaras rättfärdig i honom och fri från allt som ni inte kunde frias från genom Mose lag. Det är ju väldigt, väldigt glada nyheter. För Jesus skull så har Fadern frikänt världen. Det här som vi brukar kalla den objektiva rättfärdiggörelsen. Det är världen som har blivit frikänd. En dom har förkunnats. Alltså, liksom en endas fall ledde till fördömelse för alla människor, så har en endas rättfärdighet för alla människor lett till en frikännande dom som leder till liv. Den endes fall är ju förstås Adam i Edens lustgård, som åt av den förbjudna frukten, struntade i Guds ord och följde sin egen syndiga vilja istället. I det fallet var den syndig. Men den endas rättfärdighet, ja, det är naturligtvis Jesus. Det här är en dom som har förkunnats. Det är någonting som är fullbordat. Precis som Jesus säger på korset. Det är fullbordat. Det här är någonting som du kan vara säker på. Det här är någonting som du kan vara viss om att det gäller dig. För det gäller världen. För att vi ska vara säkra, säger Bibeln, så har Fadern också uppväckt sonen från de döda. Jesus, vår Herre, han som utlämnades för våra synders skull och uppväcktes för vår rättfärdiggörelses skull. Påskdagen, när graven är tom, när kvinnorna kommer dit och letar efter en död kropp att smörja. När lärjungarna får höra budskapet som de inte tror på först. Lägg märke till det. Som de inte tror på först. Jesus uppstånden. Då är inte det bara den glädje som Maria och Marta känner när Lazarus kommer ut. Han som var död, som nu lever igen genom ett under. Det är inte bara det. Det är inte bara det att Jesus har fått liv igen. Utan framför allt är det ett kvitto på att Jesu offer var tillräckligt. Framför allt är det ett kvitto på att Jesus har rätt när han säger det är fullbordat. Det är därför han uppstår. För att visa alla. Det jag sa var sant. Det jag sa stämmer. Jag är sänd av Fadern. Och jag var tvungen att lida och dö för människans skull. För att hon inte själv kan följa Guds lag. När ni som kristna kanske undrar någon gång. Täcker verkligen förlåtelsen den här synden? Det som jag gjorde idag. Som jag känner var extra allvarligt. Som jag känner att jag gjorde trots att jag hade lovat att inte göra det. När ni undrar, ska ni tänka på den tomma graven. Det är fullbordat. Alla människor är faktiskt förlåtna. Jesu offer är tillräckligt för alla. Men genom tron så blir förlåtelsen även vår. Nu har utan lagen en rättfärdighet från Gud blivit uppenbarad. En som lagen och profeterna vittnar om. En rättfärdighet från Gud genom tro på Jesus Kristus för alla som tror. Vi hävdar att människan förklaras rättfärdig genom tro utan laggärningar. Den som tror på att Jesus dog just för mig, hon är också förlåten. Hennes synd är borttagen. Hon står som ett helgon inför Gud. Det är ju en väldigt, väldigt stor tragedi egentligen. Att så många människor inte tror på att det gäller dem. Inte tror på att det har hänt. Eller inte tror på att det har någon betydelse. För även för dem har Jesus blött. Och även för dem har Jesus blivit piskad. Och även för dem har Jesus gett upp andan. Genom tron så blir förlåtelsen vår. Då äger vi den. Och ingen kan ta den ifrån oss. Den kristne får leva av nåd. Om det var av nåd så var det inte på grund av gärningar, skriver Paulus. Annars vore nåden inte längre nåd. Den kristne får ha frälsningsvisshet. Ibland i kyrkans historia och även idag så förkunnar man och predikar man och undervisar man om att Jesus har dött för dina synder. Nu behöver du bara göra 1, 2, 3. Och det kan vara lite olika saker. Det kan vara, nu behöver du bara ångra dig lite djupare. Eller, nu behöver du bara visa dig värdig den här förlåtelsen genom att leva ett gott liv. Eller det kan vara, nu behöver du bara överlämna ditt hjärta till Gud. Ta emot honom i ditt hjärta. Bestäm dig för Jesus. Kom fram här i mittgången. Så ska du få handpåläggelse och så ska vi driva ut den onda ur dig. Det är nästan klart, säger man. Det är bara några få saker som beror på dig. Så säger inte Bibeln. Bibeln säger att det är fullbordat. Allt är klart. Om det skulle vara så att det krävdes bara en liten gärning. Bara lite gott uppförande. Bara lite tacksamhet. Då vore det inte nåd. Är det på grund av gärningar så är det inte längre nåd, säger Paulus. Därför får vi vara säkra på våran frälsning. Vi behöver inte ligga där på kvällen och tänka, har jag ångrat mig tillräckligt mycket idag? Har jag tjänat Gud på ett sådant sätt att jag får vara hans barn även imorgon? Platsar jag verkligen i Guds rike? Vi behöver inte tänka så. Därför att vi får ha frälsningsvisshet. Det är Gud som har gjort det. Det är Jesus som har gjort det. Inte jag. En annan följd av att frälsningen endast beror på Gud. Det är det här stället. Gud har älskat oss. Också när vi ännu var döda genom våra överträdelser. Att han har gjort oss levande tillsammans med Kristus. Av nåd är ni frälsta. Ty av nåden är ni frälsta genom tron. Inte av er själva. Guds gåva är det. Inte på grund av gärningar. För att ingen ska berömma sig. Så ser ni att jag har skrivit här ett annat sånt här latinskt uttryck. Soli Deo Gloria. Endast Gud ska ha äran. Det har behagat Gud att frälsningen endast ska bero på honom. Ingen kan säga till honom, tack för allt du gjorde, men utan mitt lilla bidrag hade det nog inte blivit något. Ingen kan säga så. Vi vet att Moses som tänkte, ja, jag vill bidra lite grann här och improvisera lite för att få fram vatten ur klippan. Han fick ett ganska hårt straff. Han fick inte komma in i det utlovade landet. Men det innebar inte att han inte fick komma till himlen. Man fick inte komma in i Kanans land. Den frestelse som vi brottas med att tänka lite av äran ska jag ändå vilja ha själv. Jag vill ändå känna att jag bidrar. Där säger Gud nej. Endast han ska ha äran för frälsningen. Den kristne lever av nåd. Den kristne är salig. Vi är inne på den kristnes självbild här. Hur ska jag tänka om mig själv som kristen? Ja, jag är salig. Psaltaren 32 står det. Salig är den som fått sin överträdelse förlåten. Sin synd övertäckt. Salig är den människa som Herren ej tillräknar synd. Och som i sin ande är utan svek. Vem talas det om här? Den enda som passar in på den här beskrivningen, det är den som har fått tvätta sina kläder i lammets blod. Den som har fått ta emot förlåtelsen för sina synder. Och det här är ingen framtidsutsikt. Det här är inget 10-stegsprogram där vi tänker, jag kanske kan bli salig om 10 år. Om jag jobbar hårt. Om jag läser Bibeln varje dag. Om jag kämpar mot synden det allra hårdaste jag kan, så kanske jag kan bli salig. Utan skriften säger, du är salig. Är du en kristen så är du salig. Nu och här. Den kristne är fri. När vi tänker på oss själva, vem är jag? Då kan vi också tänka att vi är fria. En svensk skald skrev, frihet är det skönsta ting. Alltså, han tänkte mest på politisk frihet och kunna vara oberoende av andra. Men det Bibeln talar om när den säger att en kristen är fri, det är någonting lite annorlunda. Jesus säger, om ni förblir i mitt ord, är ni verkligen mina lärjungar? Och ni ska förstå sanningen. Och sanningen ska göra er fria. Vi har blivit fria från synden. Och då säger någon kanske. Nu har du stått och pratat här i 25 minuter om synden. Och sen säger du att vi är fri ifrån den. Får du bestämma det här. Den kristne är fri från synden på så sätt att synden inte längre bestämmer. Jag får kämpa med den. Jag får bära med mig den varje dag. Och jag kan aldrig helt bli av med den. Men det är inte synden som styr era hjärtan. Det är Jesus som styr. Det är Jesus som är kung i våra hjärtan. Och på det sättet så är vi faktiskt fria från synden. Tidigare var ni syndens slavar, säger Paulus. Men det är ni inte längre. Jesus har gjort er fria. Den kristne är också fri från lagens dom. Frikänd, vi har pratat om det. Den kristne behöver inte vara rädd när han lägger sig på huvudkudden och tänker, tänk om jag har gjort någon synd idag som jag inte har bett om förlåtelse för. Kan jag då få komma till himlen? Så behöver inte den kristna tänka. Vi behöver inte tänka, jag kanske ska be om sista smörjelsen här för säkerhets skull. Tänk om jag inte hinner gå till nattvarden en gång till innan jag dör. Vi behöver inte vara rädda, för vi är redan frikända. Den kristne är till och med fri från djävulen, trots att han är så mäktig. Trots att det står att han går omkring som ett rytande lejon på jakt efter vem han kan uppsluka. Vi är fria från honom. Vad har han att hota med? Han kan inte hota med döden. Jesus har övervunnit döden. Han kan inte hota oss med våra gamla synder. För de är förlåtna. Vad ska han hota oss med? Till och med djävulen är vi fria ifrån. Man brukar säga så här, att det är svårt för människan när döden kommer nära att hålla fast vid sin gudsförnekelse. Med detta inte sagt att det inte dör människor som förnekar Gud varje dag. Men det är många som när döden kommer nära oroas i sitt hjärta. Efter ett långt liv av förnekelse så börjar de undra, tänk om det finns en Gud. Tänk om det finns en Gud. Charles Darwin på sin dödsbädd sa, förlåt mig Gud för det jag har gjort. Om jag har förlett någon, förlåt mig. Han blev osäker. Människan upplever döden som så skrämmande. Trots våra stora landvinningar, trots våra vetenskapliga framsteg, så kan vi inte kontrollera den. Helt plötsligt så dyker den upp. Oförklarligt. För några veckor sedan så var jag på begravning för en 20-årig flicka. Hon har varit på inflyttningsfest hos sin storebror. Och så hade en vän ringt och sagt, kan du inte hämta mig? Jag har kommit hem efter en resa. Och så sa hon, det är klart. Och så körde hon iväg. Och helt plötsligt står där en älg på vägen. Och så finns hon inte längre ibland oss. Döden kommer plötsligt. Men döden kan inte längre skrämma den kristne. På begravningen samlades människor som trots sin stora sorg uppmuntrade varandra. Folk ställdes upp på minnesstunden och sa, kristna behöver aldrig ha setts för sista gången. Man tröstade och uppmuntrade varandra. Det här är tillfälligt avsked, sa man. Vi får träffas igen. Den kristne är fri till och med från döden. Det är en fantastisk gåva. Den kristne får vara ett Guds barn. I första Johannesbrevet så skriver aposteln, se vilken kärlek Fadern har skänkt oss. Att vi får kallas Guds barn. Och det är vi också. Det är inte bara ett namn, säger han. Vi är Guds barn. I Romarbrevet 8 står det, alla som drivs av Guds ande är Guds barn. Ni har inte fått slaveriets ande så att ni på nytt måste leva i fruktan. Nej, ni har fått barnaskapets ande och i honom ropar vi Abba, far. Den kristne får vara Inte bara Guds medarbetare. Inte bara en Guds tjänare. Inte bara ett Guds redskap, utan Guds barn. När vi tänker på oss själva, när vi granskar oss själva, när vi kanske känner skam över vilka vi är, då ska vi komma ihåg: jag är ett Guds barn. Vem är jag? Jag är ett Guds barn. Gud älskar sina barn. Och Gud överger inte sina barn. Det är en viktig del av våran självbild. Att vi alltid har Gud med oss. Ska vi sammanfatta här. Den kristnes självbild, när vi speglar oss, inte i lagen utan i evangelium. Hur ska vi tänka om oss själva? Ja, vi kan tänka på oss själva enligt Galaterbrevets ord. Alla ni som har blivit döpta till Kristus har blivit iklädda Kristus. Ni som var här lite tidigare såg hur fint klädd Sonja var idag i vitt. Och när vi döper ännu mindre barn, spädbarn, så har vi, åtminstone i Sverige, ofta långa dopklänningar som man tycker inte passar riktigt. Ofta dubbelt så stora som barnet självt. Varför har man det? Varför hade Ola den här fotsida vita dräkten som inte är så praktisk, den är svår att röra sig i? När man ska falla på knä så är det något som fastnar. Varför har man så? Jo, för att påminna om att när Gud ser på oss, då ser han inte våra synder, och våra fel och våra brister, utan han ser Jesu verk. Jesu felfria liv. Han ser det Jesus gjorde. I Guds ögon är vi perfekta. Helgon. Hur ska vi se på oss själva? Ja, det är också sant att vi är rättfärdiga genom tron. Vi är syndfria och vi är Guds arvingar. Det finns en plats förberedd i himmelen för dig. Det finns en plats särskilt för dig. Det är ditt arv. Vissa barn, de oroar sig när föräldrarna blir gamla. Och så tänker de: hoppas nu att mamma och pappa inte gör sig av med alla pengar. Hoppas nu att det blir någonting kvar att ärva. Så säger man mellan skål och vägg ibland. Alltså, man vill inte att folk ska veta. Hemma, lite sådär. Är inte pappa lite dement? Tänk om man gör av med alla pengar. Aj, 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 det vore illa. Det arv vi har som kristna, det kan ingen förslösa. Det är ingen som kan förlora de pengarna genom dåliga investeringar. Utan det finns i säkerhet i himmelriket. När vi tänker på oss själva, vem är jag? Hur ska jag se på mig själv? Vad ska jag ha för självbild? Ja, då ska jag tänka: jag är Guds arvinge. Jag går mot himlen var jag går. Hur ska den kristne se på sitt liv? Hur ska en kristna möta dagen som är fylld av bekymmer, och av sorger, och av lidande, och av dåliga nyheter? I Filipperbrevets 4:e kapitel så får vi ett råd. Gläd er alltid i Herren. Än en gång säger jag: gläd er. När ni ser på dessa löften, när ni ser på hur Gud ser på er, gläd er. Den kristne behöver inte gå runt med böjt huvud genom livet. Det är klart att vi ska ångra våran synd. Men när vi har fått den förlåten, då får vi släppa den. Då behöver vi inte bära vidare på den. Den kristne får faktiskt gå med högt huvud. Inte övermodigt. Inte självrättfärdigt, inte självgott. Men vi får gå med högt huvud. Därför att vi är förlåtna Guds barn. Amen.